Hej och välkommen till Dyssepodden.
Det här är Matilda.
Och det här är Fabian. Idag har vi Maria från Hello World som gäst. Det här är en ideell verksamhet som har after school-verksamhet. Både online men också fysiskt. Välkommen hit.
Tack.
Kan du berätta lite om er verksamhet?
Ja, vi är en ideell förening. Mm. Och det vi gör det är att inspirera och sprida kunskap om programmering, digitalt skapande, kodning. Mm. Egentligen allt inom STEM. Mm. STEM pratar man mycket om nu, det är Science, Technology, Engineering, Mathematics. Mm. Och det vi vill göra det är att öppna dörren för barn och unga och upptäcka allt magiskt som man faktiskt kan skapa med digitala verktyg. Så det är det vi gör. Och vi gör det genom då, som du sa, det här after school-programmet. Mm. Där vi har högskolestudenter som de har ett bra extra jobb. De får ett bra extra jobb medan de pluggar. Och sen är de ledare på våra prova påpass och kurser då på det här after school-programmet.
Vad roligt. Hur gör man för att hitta er?
Då går man bäst in på vår hemsida, helloworld.se. Mm. Och där står det var vi finns och som du nämnde Fabian, där vi har både after school online men också då så finns vi på ett antal platser idag i Stockholm och även i Malmö.
Mm. Okay.
Hur gör man för att komma in online?
Då går man in på vår hemsida och så kan man anmäla sig där på hemsidan. Och ja, vi växer hela tiden. Vi önskar liksom också att vi ska... Ja, det är det vi vill. Vi vill öppna dörren för så många som möjligt.
Ja.
Och inte liksom bara för att det är en sån rolig aktivitet, en fritidsaktivitet, utan också för att alltså, arbetslivet bara skriker efter kompetens inom techområdet.
Ja.
70 000 som saknas i den här branschen.
Oj, oj, oj.
Och så samtidigt så tappar vi massa barn och ungdomar som liksom inte klarar godkänt i matte eller inte kommer vidare i studier eller ens hittar till STEM-ämnen, teknikämnen. För att man tänker att det här är nog ingenting för mig. Så det vi vill göra är att liksom krossa fördomar om vem som faktiskt kan vara en programmerare och hur man kan utvecklas och lära sig om det åt. Ja. Vem kan faktiskt göra det här?
Och,
ja, det är jättespännande. Och alla våra fantastiska ledare är så passionerade i det de gör. Och då blir de fina förebilder till barnen och ungdomarna. Att det här kan man göra.
Mm. Ja.
Gud, vad långt det blev nu.
Nej, det var
frågor här.
Det var jätteintressant.
Kom igång.
Man kan ju läsa på er hemsida att ni har kurser i 3D och rymdstudio och Python och spelstudio Viking. Vilken är mest populär?
Vi har sett att just för juniorer, för vi jobbar med 8-16-åringar men delar upp dem i juniorer och ungdomar. Mm. Och juniorerna, där ser vi att Minecraft Studio och webbstudio är mest populär. Mm. Och bland ungdomarna, där är det faktiskt 3D-studion som vi har, där man kan lära sig att modellera liksom, i ett program som heter Blender. Och sen så Python också är populärt.
Vad är Python?
Ja, det är ett programmeringsspråk som är kanske ett av de mest... Ja, men, det är ett bra språk att lära sig i början.
Mm.
Och just när det gäller de här frågorna, det är därför inte jag jobbar som ledare.
Nej.
Utan det är våra ledare som är fantastiska.
Ja.
Det är de som är proffsen och också då ledare på våra kurser.
Mm.
Så jag har med mig lite citat och sånt här. Helst skulle jag haft med mig några ledare egentligen också, tänker jag. Men...
Ja, då kanske jag kommer någon annan gång då.
Ja, kanske. Ja.
Verkligen.
Ja.
Men skiljer era kurser mycket åt?
Ja, på ett sätt. Alltså de är lika, skulle jag nog säga, ganska lika i strukturen. Alltså vi har antingen prova påpass där man får testa och prova. Eller så går man en kurs under 7 veckor.
Mm.
Så liksom uppbyggnaden, den är liknande, men vi har en väldigt bredd på olika studios. Och det utvecklar vi också hela tiden. Och det är för att vi vill fånga in så många som möjligt. Om vi skapar en studio som heter webbdesign till exempel, då kan vi nå en del som så här, jaha, vänta, design, det låter kul. Man kanske inte har tänkt på programmering. Så just det här att vi försöker jobba intressebaserat.
Ja. Vilken ålder så att man skulle vara för att kunna vara med?
Ja, 8 till 16 och så delar vi in dem. Så att nu, jag kollade just det här när man ska vara född. Men juniorer, då räknar vi 2013 till 2016. Alltså att då och ungdomar 2012 till 2008.
Följdfråga, ja. Finns det en ålder som är vanligast att man är med?
Det är lite, alltså på våra onlinekurser så är det ungdomar främst. Okay. Så, ja.
Ja, spännande.
Vad kostar det?
Det är helt gratis för deltagarna. Och också när vi har vårt afterschool-program också då på skolor eller bibliotek. Och, eller så är man hemifrån då på online. Eller en ungdomsgård. Men det är helt kostnadsfritt. Och det kan vi ge och göra just för att vi får stöd och finansiering från våra partners, alltså olika företag som tänker så här, men gud, vi måste få fler barn och unga att upptäcka teknik eller överhuvudtaget bara ge verktyg till att forma sin egen framtid och en bra och rolig fritidssysselsättning. Så därför sponsrar företag oss. Och då är det gratis, det var det som var frågan. Jag tar nog lite för långt.
Nej, det är toppen. Men vad krävs det för att vara med? Behöver man ha en egen dator till exempel?
När det gäller våra fysiska vårt fysiska afterschool-program när vi är på bibliotek, ungdomsgård, skolor, då behöver man inte ha en dator. Där har vi just ett av de företagen. En av våra partners, Tristab IT, de är verkligen en nyckelspelare för oss, för de förser oss med datorer så att alla deltagare får datorer under passen, och det är så här riktigt bra programmeringsdatorer och så. Men på online-programmet nu så har vi inte det, utan där har man egen dator, men där har vi också dialog, så här, kan vi göra öppna platser om man inte har datorer. Och vi har faktiskt också testat att skicka hem datorer till deltagare tidigare och så. Men som det är nu så behöver man en egen dator när man kör vårt online.
Hur många deltagare är det per kurs?
Vi har 15 deltagare på i en grupp. Då på en kurs till exempel. Och då följs de åt under den tiden.
Både om det är online och om det är på plats.
Ja, den fysiska, då är det 15 i en, liksom, en och samma grupp med tre ledare då som håller i passen och med materialet och allt. Och alla utmaningar och så man gör. Men på den online-passet, eller hela online-kursen som vi har, där har vi mindre grupper. Så att det inte, man kan tänka tvärtom egentligen. Att man liksom så att det blir jättemånga och så. Men den är väldigt liksom den är, man sitter ändå själv hemma, men man interagerar ändå. Så att där har vi då sitter man med en ledare och så är det max 5. Så det är lite mindre.
Men det blir ju samma
sammanhang.
Sak då. Eller
ja.
Alltså,
ja, precis.
3 och 15.
Det är samma ledartäthet.
Ja, precis. Ja, härligt. Måste man vara anmäld och gå varje vecka, eller hur fungerar det?
När det gäller kurserna då, de här 7 veckors, där är tanken, för då fördjupar man sig inom en studio eller ett ämne då. Och där önskar vi ju att man går varje, liksom, för den är ju med progression. Liksom man fördjupar sig och passen sitter ihop. Men jag menar, missar man en gång så är det inte så här, nej, du är inte välkommen. Men där är tanken att man följs åt då. Och utvecklas och gör saker tillsammans under de veckorna. Medan de här prova på passen, då kan man komma en gång, eller 5 gånger, eller 3 gånger och så. Där är olika ämnen. Fri. Just för att testa på, innan man kanske vill haka på en hel kurs.
Har ni några anpassade undervisningar för just barn med dyslexi eller NPF?
Nej, vi har ingen särskild anpassning. Däremot så skulle jag nog säga att sen starten 2016 med en mängd olika aktiviteter som vi har haft på Hello World, så har vi liksom, vad ska man säga, utvecklat en... Ja, vi har mött många barn med NPF eller dyslexi. Och eller så här skulle jag säga, vi alla barn, oavsett liksom vad man har för förutsättningar eller bakgrund, möter vi ju utifrån det barnets behov. Eftersom vi, där har ju vi en helt annan möjlighet också än en lärare i ett stort klassrum. Alltså vi har ju mer på det sättet. Plus att det är inte skola. Så det är inte heller så här, nu måste du göra det här eller du ska hinna göra det här. Eller, utan här handlar det om att vi skapar digitalt, det är kreativt. Man löser uppgifter tillsammans, man ska knäcka en kod. Och då skulle jag säga att alla olikheter, jag menar om man, då kanske man, ja, okej, man har dyslexi men man kanske har en styrka att vara kreativ eller tänka utanför boxen till exempel. Och det är ju enormt bra egenskaper att ha i programmeringssammanhang till exempel, där då är det en jättestyrka. Så att jag tänker så. Men vi har inte liksom ett anpassat program så. Och vi utger oss ju inte heller för att vara varken lärare eller... Ja.
Mm.
Utan, men däremot, våra ledare får... vi rekryterar dem och de får lön för sitt extra jobb när de pluggar. Mm. Så vi har alltid en introduktionsutbildning för dem när de börjar och lite pedagogisk utbildning och så. Så vi rustar dem så att de kan göra så bra jobb som möjligt.
Skulle du säga att ni har många barn och ungdomar som har dyslexi och andra diagnoser som kommer?
Ja, alltså vi har pratat om det här tidigare och så. För det har vi också sett när vi har haft ibland... Vi har också jobbat med läger till exempel. Och att föräldrar innan också har angivit att man har någon form av liksom, ett särskilt behov eller så. Och då har vi ju sett att så här, men vi har nog en högre andel än snittet i den här typen av aktivitet. Och vi har också mött, ja men bland annat, ja, det minns jag väldigt starkt, och det händer ibland liksom att en mamma som uttryckte så här, åh, det är så härligt här, för ja, men min son har kunnat liksom... Och det har varit så självklart, jag har inte förut kunnat lämna honom i ett sånt här sammanhang. Och nu, och här älskar han att vara, han kan vara sig själv och så. Och det är ju bästa betyget man kan få. Oavsett vem där liksom. Ja. Men som sagt, men det här är ju något jätteintressant. Jag tänkte just, alltså, att hitta ut... Jag menar, lyckas vi få barn och unga att hitta ett lärande, alltså, för det är ju det vi vill, alltså, det där inspirerat till livslångt lärande och hur du kan hitta och utvecklas även utanför skolan. Att skolan är ju ändå, den är ju mer liksom begränsad, och kan vi visa och inspirera att men, det här kan man göra och, liksom, både för sig själv med andra och ja, visa sådana vägar.
Ja, vad skulle du säga är den största vinsten med att kunna koda?
Det är att lösa problem. Alltså om man tittar omkring sig så det mesta är ju... Ja, vi vet ju liksom alltid dator och telefon. Och det kräver ju kod och programmering. Ja. Men i princip allting runt omkring oss gör ju det. Och allt från hur vi ska lösa miljöfrågor till... Ja, men vi liksom för att lösa alla... Eller väldigt, väldigt många samhällsutmaningar. Allt från miljöproblem till... Ja, ni vet, svält. Mm. Så behövs programmering och kodning. Så det bästa med det är väl också att alla kan prova.
Ja.
Och så kanske man blir hooked och upptäcker något som är väldigt kul.
Ja.
Jag vet inte om det var riktigt svar. Det beror ju på
vad. Jo, men jag tyckte att det var ett svar.
Det är en stor fördel.
Verkligen, ja.
Har du något mer du vill tillägga?
Ja, alltså jag bara tänker, har ni fått ut vad ni ville?
Ja, alltså jag tycker att det var väldigt inspirerande. Nu är jag äldre än 16, men jag tyckte det var jätteintressant faktiskt. Man blev väldigt, Hade jag varit lite yngre hade jag faktiskt nog
det hade nog jag också. Det låter rätt schysst.
Det låter
alltså
jättemysigt.
Ja, och alltså man programmerar ju en del i skolan nu och så. Ja. Samtidigt så träffar vi många som inte har provat det. Så det kan se väldigt olika ut.
Får jag bara
också
lägga till en fråga som jag tänkte bara.
Ja.
Alltså, tror du att vem som helst kan lära sig, alltså bli bra på att programmera? För jag är väldigt omatematisk. Alltså jag förstår verkligen inte. Men tror du att, alltså, att alla kan? Eller är det mer att man måste vara bra med siffror och sånt?
Det där, alltså just också, och nu kan jag inte låta bli också, eftersom du är tjej.
Men ja.
Vi ser så tydligt, och det här är ju inte bara liksom vad vi ser utan forskning som visar att tjej, alltså det är ju inte så att, alltså det är så enormt många tjejer som säger att de inte kan matte och inte förstår matte, och programmering är då ingenting för dem, och det där är så svårt och väldigt mycket kanske föreställningar innan man riktigt ens faktiskt vet. Så mycket av det vi gör och vill liksom förmedla är just att krossa fördomar om så här, vad gör en programmerare? Vem är en programmerare?
Mm.
För jag tänkte på, så ja, jag tror det. och sen så tänker jag just det här med, eftersom vi inte exponeras för vad då programmering? Eller vad? Det är ju ganska abstrakt så där. Alla vet något om fotboll. Till exempel.
Mm.
Alltså även folk som är totalt ointresserade kan ju ändå så här, ja, jag har ju spelat fotboll och ja, jag kan rabbla massa spelare och jag har inga att titta på. Jag går förbi planer varje dag och någon i familjen spelar. Alltså, alla kan en massa och regler och allting om fotboll, för vi exponeras av det hela tiden. Men om programmering till exempel, vad vet vi om det?
Mm.
Men ändå då, och då har vi ju kanske också bilder av att ja, men det är ju det är nördar och killar som sitter i en källare.
Och att det är komplicerat
själva.
Typ och
så. Det är, och det är jättesvårt. Mm. Ja, och liksom, då måste man vara supersmart och jätte, alltså så. Och jag tror att jättemycket handlar om att träffa, just för unga till exempel, att träffa då relaterbara förebilder som berättar att ja, men det här är jag, eller nu har jag skapat den här grejen, eller ja, så att man kan relatera. Så att om du skulle till exempel träffa och bara testa att lockas in och bara, men du kom och prova, ska du inte testa att göra en egen hemsida? Så kanske du sitter där och bara, va? Ja, men, ja, det där är matte. Va? Var det här matte? Va? Var det här programmet? Ja, men då var jag ju bra. Alltså, man kan ju inte heller veta innan man har provat.
Nej, så är det ju. Okej, men så svaret var, ja, alla kan kanske.
Alla ska, alla absolut. Kan, alltså, jag menar, där är det återigen. Och det, ni frågar om dyslexi, precis som det finns verktyg, jag menar, för att liksom gå en text eller stavning och så vet jag att man har tagit fram också mycket. Alltså det finns sådana verktyg också. Att liksom hitta felen om man har liksom skrivit något fel i en kod till exempel och så. Men ja. Men gillar man att lösa problem och är problemlösare, och det är klart det är bra att vara lite strukturerad eller liksom ha lite logiskt tänkande, men allt handlar om att faktiskt få lusten till att skapa någonting kanske.
Mm.
Och det, ja, det ser vi att det är jättemånga barn och unga som tycker det är roligt när man väl provar, och det är väl det handlar om. Testa och se.
Ja, tack för att du ville komma hit och berätta om er verksamhet. Det var jätteintressant.
Tack.
Och jag hoppas ni där hemma som har lyssnat har fått mer bra information och känner er inspirerade. Om någon lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig, Maria, hur hade de gjort det bäst då?
Det lättaste är att mejla till maria@helloworld.se eller kolla på vår hemsida helloworld.se. Och, men tack snälla att jag fick komma hit. Ja, det var jättekul och det var väldigt trevligt att träffa er.
Detsamma.
Roligt att träffa unga poddare.
Ja.
Och ja, ni är mer vana än vad jag är. Så.
Ja. Det var jättekul att ha dig här.
Ja.
Och tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor? Kontakta oss på hej@ftb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns.